Så det är ju mycket som kommer in där som inte borde ha varit där.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Och det kanske är. Och det är väl kanske inte så lätt att veta vad den alla malla betyder heller. Men det är ju...
Får jag hugga in där?
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din informationstavla till världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson.
Och jag heter Aron Ambrosiani och är dagens gäst.
Hej Aron, välkommen till Wikipedia-podden.
Tackar.
Vi brukar ju alltid ha ett litet avsnitt här där Magnus säger att han har redigerat i 10 år eller någonting sånt där. Jag vet inte vad vi är uppe i nu, men här kommer du att slå oss på fingrarna. Hur länge har du redigerat?
Sen jag kollade det här, jag tror att det var april eller maj 2003. Men det här är ju en sanning med modifikation. Från de där första 10 åren kanske jag gjorde 100 redigeringar.
Ja.
Men om man bara räknar kalendertid, då jäklar. Då är jag använt nummer 138 eller något sånt på svensk språk.
Ja, men det gills. Det är meriterande. Och sen höll du på susning också innan?
Nej, men jag tror att det var via susning som jag fick nys på att det här Wikipedia existerade, om jag minns rätt. Det var i alla fall, jag hade koll på Runeberg och Lysator och liksom den sidan av internet. Jag skulle gissa att det är via susning som Wikipedia dök upp.
Ja, och första gången vi sågs, det var på en modeskrivstuga i Nordiska museet. För du är anställd där.
Ja, precis. Då hade jag inte varit anställd där så länge, om du var på den 2015.
Jag tror det var tidigare ändå till och med.
Ja, precis. För museet ordnade 3 skrivstugor. 13, 14, 15.
Ja, jag tror det var 13. Kan inte det stämma?
Ja, precis. Så på den sista så hade jag börjat jobba på museet. Så innan dess... Ja,
men du var med då 2013 också, va?
Nej, det tror jag inte. Inte vad jag minns. Däremot...
Okay. För jag kommer ihåg att du och Axel hade egentligen presentation, men du rattade liksom Wikipedia.
Ja, för det måste ha varit den tredje av de där skrivstugorna.
Jaha, okej. Okay. Mm. För jag var så imponerad vilket flyt ni hade. Mm. Hur Axel bara stod och pratade och du klickade där han hade tänkt att klicka.
Mm.
Ja, det var som en synkronisk dans.
Vi har gjort ytterligare några sådana där... workshops sen dess faktiskt. Så det är... Vi fortsätter vara i synk. Tror jag.
Ja, precis. Och det där var första gången då? Kanske.
Ja, jo, men det var det nog.
Ja, det var häftigt. Och sen då, vad heter det? Har du också en podd?
Ja, det har jag. Egentligen mest min fru har en podd. Och jag är hennes hjälpreda i detta.
Ja, ni tillsammans. Hon sjunger. Det gör inte du, va? Eller?
Nej, eller ja, inte så bra att det förtjänar att vara med i en podd.
Okej, okay. Men för det sjunger ett skillingtryck om något hemskt brott,
precis,
eller mord.
Precis.
Och sen så berättar ni om det brottet. Ja, var det roligt. Jag lyssnade på den nu.
Ja, men vad kul.
Mm. Ja. Och kul vinkel ju. På
ja, precis. Det är ju helt fantastiskt just att göra research på äldre historiska händelser nu för tiden, när så mycket... tidningsmaterial finns skannat av KB och upplagt.
Ja, precis.
Så annars hade det nog inte gått att göra det där som ett rent hobbyprojekt. Men i princip allt kan vi luska ut genom att bara sitta hemma och surfa på nätet.
Och förutom allt det här då, så jag håller också på, har jag förstått, från och med i år med en magisterexamen i historia.
Jajamän, jag har en kandidat. Jag har en kandidat och så ska jag få ihop en magister.
Det har jag googlat.
Ja, verkligen, bra jobbat.
Ambrosian är ju tacksamt att googla.
Ja, precis. Det där börjar också spilla över nu på Wikipedia. För jag har genast insett att en av dem som jag ska skriva om i uppsatsen har ingen Wikipedia-artikel ännu. Så det kommer ju dyka upp under våren.
Ja, okay.
En sån här eminens i svensk politik som har liksom glidit under radarn. Så det blir spännande.
Det blir superspännande med en sån bieffekt av studierna. Det är nog ganska vanligt, tror jag, från folk som studerar. Att man, ja, lite grann som du brukar resonera, Magnus, i att du lär dig någonting och sen så skriver du på Wikipedia samtidigt om det.
Ja, precis. Man har någonstans att lagra det då. Nackdelen med skola är att man kanske har en uppsats och sånt att lagra det i ändå då. Mm.
Ja, som vi redan har hört så jobbar ju du på Nordiska museet, och därför ska vi i dagens Wikipedia-podden om prata om museer, och vi ska prata om det som vi kallar för M i GLAM. GLAM som står för Galleries, Libraries, Archives and Museums. För du är inte bara wikipedian på fritiden, du arbetar också via museet med Wikipedia på olika sätt.
Ja, precis. Det finns ju ett antal olika grejer man från museihåll kan, eller vad ska man säga, där vi från museihåll ser synergieffekter med Wikipedia och med Wikimedia-rörelsen, där vi liksom drar åt samma håll. Och då får jag lägga lite varierande grad av min arbetstid på den typen av grejer. Och det är ju ganska många museer, arkiv och bibliotek som har laddat upp material på Commons. Det är väl, tror jag, det som är vanligast.
Mm. Det är bilduppladdningar, ja.
Ja, precis.
Och Nordiska museet har ju laddat upp ganska tidigt, tror jag, bara med och laddade upp
mycket. Och här tänker jag att du nog var inblandad, Jan, eller hur?
Jag var lite inblandad på ett hörn på det, ja. Mm. Det var ju då jag satt i styrelsen på Wikimedia Sverige.
Mm. Och du var ju då till. Mm.
Och det var ett av de första avsnitten i den här podden som från 2014, innan jag och Jan höll på, så handlar det just om GLAM, avsnitt 3. Och då var det Axel Pettersson som du som sagt jobbat med och, ja, mycket då, för han är ju GLAM-ansvarig på Wikimedia Sverige, tror jag.
Mm. Ja.
Och då kommer det att mycket prata om QR-pedia-koder. Men det har dött lite grann, eller?
Ja, de sista tror jag, eller de användes på Livrustkammaren. Ja. Det var nog ungefär då i det svepet där. De har ju renoverat hela sitt museum sedan dess, så nu tror jag inte att det är kvar några QR-koder.
Nej.
Men jag är inte 100. Det är väl det som vi också har märkt på vägen, att det är ju betydligt krångligare. Det kan ge mer, men det är krångligare att faktiskt jobba med Wikipedia-artiklarna. Så det är lite lättare som museum att bara, vi tar den här bilddatabasen som vi har hos oss och så kopierar vi över den till Commons och så känner vi att vi har gjort någonting i alla fall.
Ja, det har ni verkligen. Och sen också, Wikidata däremot, det nämndes redan då, men det har kanske kommit in mycket starkare sista åren.
Ja, jo, men det tycker jag. Ja, det var ett till avsnitt av den här tidiga Wikipedia-podden där de pratade lite om en thesaurus som Nordiska museet och de andra museerna i ett samarbetsprojekt hade tagit fram. Och översätta ett ord, eller översätta termer mellan olika språk och se till att man förstod att en strumpa på spanska var en strumpa på svenska och sådär. Och allt det där är ju otroligt mycket kraftfullare när det kopplas ihop med Wikidata. Så det är, de system som används på museerna blir mer och mer insugna och sammankopplade med Wikidata. Så att det sen också går att använda tillbaka åt andra hållet. Så det har väl varit en stor förändring de senaste 2-3 åren kanske.
Ja, precis.
Har du något konkret exempel på hur museerna i praktiken arbetar med Wikidata idag?
Bäst koll har jag på mitt eget museum, där kan jag ge ett exempel. Vi har sedan lång tid tillbaka gett ut en årsbok på museet som heter Fataburen. Och då har vi haft ett skanningsprojekt över 2018 och 2019 som då resulterade i att varenda artikel i den här årsboken från första årgången, som jag inte kommer ihåg exakt när, 1881 tror jag, fram till 2017 är skannade. Och så har vi publicerat dem i DIVA, som är det här vetenskapliga arkivet.
Mm.
Men i och med att vi hade ju bara namn på författarna i det index vi har och så. Så därmed visste vi ju inte vilka av de här artiklarna som har utslocknat upphovsrätt. Mm. Eftersom vi inte vet vilka författare som då är avlidna i mer än 70 år. Så då fick vi hjälp av Alicia Fagerving på Wikimedia Sverige att göra en mix and match. Så att av de här 700-800 författarna tror jag, så kunde vi matcha flera hundra. Inte alla, men ganska många kunde matchas mot befintliga Wikidata-objekt som då hade mycket mer information om personerna än vad vi hade innan. Och så har vi importerat tillbaka den informationen till vårt egen artikeldatabas och uppdaterat. Mm. Vi har mycket bättre koll nu på vilka författarna är.
Mm. Men ni har inte lagt in metadatan till dem på Wikidata, eller det kanske inte är någon bra plats?
Jo, men det har vi gjort. Vi har, eller vi och vi, det är ju mest då Wikimedia Sverige som har gjort det i praktiken. Och så har vi tyckt och klurat lite grann. Nej, men så Wikidata, alla artiklarna i fataburen har fått egna Wikidata-objekt. Och så är de då ihopkopplade då med att den här artikeln är skriven av Wikidata-objekt X. Så på så sätt kan du ju från en författare göra en SparkQL-sökning och hitta vad det är för artiklar den har skrivit. Och då ska våra fataburen artiklar dyka upp till exempel.
Ja.
Och så tog vi dem med utslocknad upphovsrätt och laddade upp på Commons. Så där ligger det 200 artiklar ungefär.
Ja. Och hur gör ni nu då? Släpper de under fri licens eller är det fortfarande...
De är ju med public domain mark då.
Ja, precis. Men när ni skriver nya nu, årsböcker?
Framöver är det lite oklart, som det ofta är på museum. Saker tar lite tid. Så jag tror och hoppas att vi kommer publicera med CC BY. Men vi har inte gjort det hittills. Utan det kan finnas författare där vi har fått tillstånd att lätta på licenserna. Men om man tittar en liten bit bakåt så har vi ju inte frågat heller. För det var inget man visste att man skulle fråga om. Får vi lägga ut artikeln på internet överhuvudtaget och sådär. Men i och med att det är museets eget förlag som har publicerat årsboken så tror vi i alla fall att vi har rätt att publicera det på nätet.
Ja.
Men det är inte självklart. Det finns alltid avvägningar att göra med upphovsrätt och annat.
Mm. Ja, det är en liten djungel.
Mm-hmm. Vi kommer återkomma lite grann här till en artikel som du har valt den här veckan. Men om jag har förstått det rätt så är det också någonting som har uppstått genom Nordiska museets arbete med Wikipedia. Vill du briefa lite kort om det nu redan?
Ja, men det kan jag göra. Det är ju ett projekt projekt. Nu är det faktiskt fjärde året. Så jag försöker sluta kalla det för projekt och säga att det är ett skolprogram istället. Så att det liksom är löpande.
Mm.
För då klurade vi, jag och dåvarande, vad då var det väl när Anna var vd på Wikimedia Sverige. Och Axel var med och Sara Mörtsell sådär. Så försökte vi klura ut något sätt där man kunde kombinera skolaspekten av Wikipedia med museiaspekten. Och hitta något som funkade att göra tillsammans där. För det fanns lite olika skolinsatser och det fanns lite olika museinsatser. Men inget som gjorde både och.
Mm.
Och då har vi gymnasieelever som går tredje året, så de ska skriva sitt gymnasiearbete som är en självständig uppsats som är högskoleförberedande, i alla fall då på de program som är aktuella här, där de i princip gör den. De läser in sig på ett forskningsområde och så skriver de en uppsats och redogör för aktuell forskning, och det är ju i praktiken väldigt likt en Wikipedia-artikel om man skalar bort lite frågeställningar och analys. Utan bara håller sig till själva redogörelsen. Så det där har vi nu kört snart 4 hela år. Med 4 omgångar gymnasieelever. Och det är superhäftigt. För då får de hitta ett hörn på svenskspråkiga Wikipedia. Där det dels är något som de är intresserade av. Det är det viktigaste. Eftersom de ska skriva det här själva. Dels något där det finns litteratur i vårt forskningsbibliotek, och det blir en avgränsning då med mycket kulturhistoria eller sociala frågor och ja, lite mer vardagsfrågor, inte så mycket stor politik och militär och sådär. Och så den tredje aspekten, att det då är dåligt eller ofullständigt beskrivet på svenskspråkiga Wikipedia. Så i skärningen av de där tre, då brukar det gå bra att hitta något att skriva om.
Och då skriver du som en uppsats, men publicerar på Wikipedia också, och då rensar bort de här som vi skulle kanske kalla fluff.
Ja, precis. De skriver ett komplett gymnasiearbete och så är det då en resultatdel i mitten som är själva Wikipedia-artikeln.
Jaha, vad roligt.
Så får de gör liksom ett påhäng där de också då reflekterar över hur fungerar Wikipedia-artiklar och varför valde jag det här ämnet och vad kom jag fram till och sådär. Så att de gör en mer resonerande del utöver själva faktauppställningen. Mm. Så det är... I år och förra året har det varit 33-35 elever ungefär. Och så var det några färre de två första åren. Så snart är det, tror jag, 90 elever ungefär som har gått igenom det här.
Oj, ja.
Mm-hmm. Så det börjar bli några stycken.
Ja, ja. Kul.
Och så får de antingen skriva en helt ny artikel, det kan ju oftast vara enklast, eller så får de utöka en befintlig, och då försöker vi hitta en väldigt tydlig lugg där det verkligen... Någon i år till exempel utökade artiklarna om frys och kylskåp. För de hade inget historiskt avsnitt, utan det var bara så här funkar en frys. Så här funkar ett kylskåp. Och då kunde de ju fylla på med lite historia om hur olika modeller dök upp och sådär.
Superspännande.
Ja. Mm-hmm. Så en sån artikel har jag valt då som veckans artikel.
Okej, den kommer vi återkomma då till lite senare i programmet. Och som ni hörde också så är det avsnitt 3 som var det första där det pratades om glam i Wikipedia-podden. Så det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Och sen så nämnde Aron också avsnitt nummer 14 som har titeln Nordiska museet och skrivstugan om mode, som ni kan gå tillbaka till. Vad händer på svenskspråkiga Wikipedia, Magnus?
Ja, just det. Ja, du har hittat ett par grejer, eller egentligen mest en kanske. Och det är då, det finns en snabbraderingsmall på Wikipedia. Som man lägger in den, och om man inte har rättighet att radera själv, men man hittar något skräp som det här ska snabbraderas, tycker man. Så lägger man in den mallen, så hoppas man att det kommer en... Någon, ja, att den raderas då av en administratör som krävs. Eller så kanske den ifrågasätts då och så blir det ingen radering, eller det blir, går till SF, alltså till för, vad heter det?
Sidor föreslagna för radering.
Ja, tack. SFFR. Och jag vet inte, jag känner att, igen att det blir en sån här diskussion på kommentarer om administrationen av Wikipedia. Där jag tycker en ganska enkel grej blir ganska stor. För jag menar att... Eller vad det handlar om, att folk är lite rädda för att om någon raderar i onödan eller är för snabb att radera, att rädda och återställa igen, att den liksom används för ofta, den här mallen. Och jag tycker man gör lite byråkrati av det hela. Jag tycker att det är ganska enkelt. Man kan inte radera. De flesta användare kan inte radera, men de kan ju tycka att någonting är helt skräp och ska raderas. Och då tycker jag det är bara att sätta dit mallen. Och tycker någon annan att det är fel, byter man ut den eller tar bort den och startar en diskussion. Och tycker någon att den snabbare den ska göra, så är det bara att radera om det inte finns en diskussion då. Och sådär, som vanligt egentligen. Men på något sätt så blir det liksom att det är lite läskigt att återställa. Det är så jag ser den här diskussionen. Och återställa vad andra administratörer kan ha gjort och tänkt. Och att man skulle trampa någon på tårna då. Och jag tycker vi... jag förstår inte riktigt den skräcken. För jag tycker inte vi gör annat än trampar någon på tårna hela tiden. Vi kan ju skälla ut varandra ganska kraftigt för att vad vi sätter en punkt och sånt där.
Ja. Du och jag tolkade den här diskussionen lite olika då, tror jag. För jag uppfattade det som att det finns en rädsla, inte för att trampa på tårna, utan för att det finns folk som utnyttjar våran slapphet till reglerna och med flit slänger på den här mallen i hopp om att de ska raderas, fast de vet att de inte uppfyller kraven för snabbradering.
Ja, ja.
Alltså det finns ett systematiskt beteende hos användare som inte tas tag i.
Okej. Okay. Ja, det är olyckligt i sådana fall ju. Jag känner inte igen det riktigt att det skulle vara så.
Nej, men jag säger inte att det är så. Jag säger att så uppfattade jag diskussionen, att det var därför någon startade den.
Ja. Ja, det kanske var därför den startades. Men jag tycker snabbt redan in på det här med vad man får göra och inte får göra.
Jo, men det hänger ju ihop med det. Och att om folk har olika syn på vad policyn är, så kommer ju, då är det ju dessutom lättare att aggressiv med att malla.
Ja, fast att det beror på att administratörer kan vara stressade eller kanske vilja samla pinnar då för att inte bli av med administratörsrättigheterna senare och sånt där. Och jag känner inte igen det riktigt, men ja, för mig är det, jag tycker att det borde vara ganska odramatiskt. Alla kan inte radera och då finns den här mallen istället för det. Och ibland...
Nej. Så är det ju inte. Mallen finns ju bara för vissa specialfall. Alltså det vanligaste skälet till att man ska radera en artikel som inte snabbraderas är ju att den inte uppfyller relevansen tydligt. Alltså det är otydligt om den uppfyller relevans eller inte. Och då ska inte den här mallen på.
Nej.
Så allting som ska raderas ska inte ha den här mallen.
Nej. Men om jag tycker att den ska snabbraderas. Om jag tycker att den här, hade jag varit administratör så hade jag direkt raderat den här artikeln. Då kan man sätta på den mallen.
Ja, just det.
Istället för att, eftersom man inte kan radera själv, så är det här medlet för att larma en administratör att den här artikeln är dålig. Och den. Sen kan man ju ha fel. Man kan ju, det handlar i och för sig lite grann om att man ska vara extra försiktig med gamla artiklar och sådär. Och att det kanske slarvas med. Men jag tycker inte det är så stort problem heller. Det är bara att byta mall då, om man tycker den är fel. Jag tycker att det finns liksom en skräck för att nej, men nu ligger där, då måste man antingen radera eller annars så vet man inte vad som händer.
Jag följer ju har den här Hangsnabots snabbraderingsmallssidan på min bevakningslista, så jag ser när det dyker upp där. Och då är jag ofta in och tittar lite grann på, och det händer ju ofta att jag bara tar bort mallen helt sonika. Så det är ju mycket som kommer in där som inte borde ha varit där.
Ja, okej. Okay. Ja, och det kanske är. Och det är väl kanske inte så lätt att veta vad alla mallar betyder heller. Men det är ju...
Får jag hugga in där?
Ja, absolut. Ja.
Som jag är ju långt ifrån administrationsdelen av Wikipedia. Men det är ju ändå så att den ena mallen heter radera och den andra heter SFFR. Som jag kunde lite grann och tänkte att den här artikeln ska nog raderas. Då hade jag ju inte valt en mall som heter SFFR.
Nej, det var ju en bra poäng.
Även om den liksom då kallas för snabbradering så heter den egentligen bara radera.
Och det är bara för att man är lat att skriva. Men det var ju faktiskt väldigt bra poäng. Som man inte
och det är sånt tänkt. Här som man blir hemmablind för själv efter ett tag. Just de här mallarna har jag aldrig varit inne och hållit på med. Så då
precis.
Måste man av att det finns förkortningar som inte är självklara.
Men för jag vet inte om du tänker också på till Jan då, den här näst sista inlägget. Där artiklar som innehåller strunt och eller oförskämdheter ska raderas omgående. Och medans artiklar som märks med snabbradera och är en oartikel med spårreverens kan få vila sig några timmar eller säg dygn innan den raderas. Men då är just den grejen att antingen så är det, ska den snabbraderas för att den innehåller strunt och oförskämdheter. Eller också så finns det spårreverens och då ska man inte använda radera-mallen då, utan SFFR eller kanske revans. Det är en annan mall som man kan. Och jag menar, vi ska liksom inte vara upprörda för att folk använder fel mallar.
Men jag håller helt med dig om att vi ska inte bli arga eller upprörda om det kommer någon nybörjare eller någonting och råkar lägga fel mall. Utan det som vi ska se... Ja, nej, men inte om de råkar använda fel mall. Men de som systematiskt använder det för att driva en agenda att radera vad de tycker är undermåliga artiklar men som ändå uppfyller våra riktlinjer.
Absolut. Om det är för att göra en agenda, absolut. Men det kan ju också vara så att man inte har förstått mallen riktigt.
Då
ska man ju bara berätta det. Det är inte liksom värre än så.
Mm.
Mm. Ja, vi var ganska överens ändå. Det var väl tråkigt.
Ja.
Vi trodde vi hade en bit på gång här.
Ja. Och sen så har du... Ja.
Ja, precis. Wikidatamall igen då. Och det är mest bara för ja, det är ju för infoboxar.
Ja, men vilken av infoboxarna?
Ja, den handlar mest om biografi. Det var man den handlar ju lite om generellt, men det går ut på att Wikidatamall biografi är ganska bökig. Mm. Och egentligen så tog jag bara upp den för att vi har ju pratat om att det här kommer bli någonting som... Ja, eller det här är ju någonting som hela tiden kommer upp. Den här Wikidatamallen, bra eller dålig, och en del säger att man absolut inte ska använda den. Man ska inte använda den för biografier och författare, var det någon som tyckte där. Och jag har lite svårt för det här. Jag tycker att man får göra liksom... Det får vara lite antingen eller på något sätt. Eller det kanske inte kan vara. För vissa grejer lämpar den sig bättre för. Men däremot så blir jag hela tiden nervös när man ska skriva över grej, vad heter det? Skriva över parametrar från Wikidatamallen. Så att den blir så här halvstatisk.
Mm.
Den gillar inte jag alls, men det verkar jag få leva med, för att det verkar populärt.
När man både eller när man tycker att det är fel i Wikidata men inte vill ändra där, eller?
Nej,
finns det någon legitim anledning? Det finns det säkert.
Ja, precis. Det är om till exempel... i något fall var det här... Han hade en son som var namngiven på Wikidata men inte var relevant.
Ja,
men sen kan det också vara att den listar så här många yrken. Om en politiker kanske har varit springchas, tidningsförsäljare, pluggat, jobbat i kassan på affär och sen blivit politiker. Så kanske man inte ska lista alla sommarjobben liksom.
Nej, precis. Och går inte det att styra med och vikta parametrarna?
Jo, det gör väl det. Men då rekommenderar man ibland att skriv bara över oss. Ja, men det är lite så här.
Ja, men det vi egentligen borde göra är ju att, som Aron, du är inne på där, att rangordna dem på Wikidata och sen se till att våran mall plockar dem som är föredragna.
Ja, men sen så slir... Ja, precis. Och när man upptäcker det då, så ska man rangordna dem. Men för det är också det att Wikidata-mallen är ju... Jag hävdar det fortfarande. Den är ju svår redigerad om man jämför med annat. Den är liksom hemlig och man hamnar någon annanstans när man ska redigera och sånt. Och man får inte någon bra bevakning på den.
Mm. Nej, det känns ju... Det tycker jag som det jobbigaste från mitt håll, att det ändras, saker glider i artiklarna utan att det dyker upp i bevakningslistan, i och med att det ändras inne i mallen och inte. Men var det så att, ja, precis, var det så att det var någon lösning på gång på det, eller för det känns som ni har pratat om de här frågorna några gånger.
Nej, och det tror jag inte finns inplanerat för årets arbete i alla fall, att fixa till bevakningslistan bättre. Man kan ju få slå på så att man ser allting som händer på Wikidata, men då får man bevaka... Oh. Ja, eller så här, om du bevakar artikeln Stefan Löfven på svenskspråkiga Wikipedia och vi har Wikidata-mallen där och någon uppdaterar någonting som uppdaterar någonting som helst på Wikidata, då kan du se alla de ändringarna även på Wikipedia. Men det man vill se är ju bara det som används i artikeln på Wikipedia.
Ja, precis.
Ja, vi får säkert anledning att återkomma till olika Wikidata-mallar senare i år också.
Ja, och det är väl så, man ska vara försiktig med faktamallbiografi Wikidata helt enkelt. Däremot så, det är väl det diskussionen kommer fram till, däremot så funkar den mycket bra för mera statiska grejer, kanske man kan kalla det, som inte behöver nyansera så mycket, som kommuner och sånt.
Då är det internationella nyheter, och här har vi en ganska stor milstolpe. Engelskspråkiga Wikipedia har passerat 6 miljoner artiklar här bara för några dagar sedan. Det var i fredag, som jag inte minns fel, den 23 januari klockan 18.59.
Ja, och vi hade väl någon sorts... jag vet inte om vi tog upp det i i en sändning med någon sorts vadslagning om det skulle klaras. Eller vi funderade på det.
Om
det skulle...
Jag tror att vi pratade om det i början av december någon gång. Då trodde jag att det skulle ske runt nyår. Det drog lite grann på tiden.
Så vi skulle se om det kanske till och med han kommer före årsskiftet då. Men det gjorde det inte. Och sen också så uppmärksammas det faktiskt mer än vad jag trodde att det skulle göra. Med en liten banner på deras glob då. Och det är bara att gratulera, absolut.
Det var lite otur bara att man inte riktigt lyckades hänga med i svängarna och se vilken artikel det var som var. Och istället så hade man ett urval på 10 och så valde man helt enkelt den man tyckte var bäst. Men man vet inte om det var den som var den.
Aha, det är så det gick till.
Så skedde det den här gången. Jag vet inte om det har skett så någon gång förut. På svenskspråket i Wikipedia, där tror jag att vi alltid har lyckats. Tempot har varit så pass lågt att vi har lyckats se vilken artikel det är.
Fast det är ju lite svajigt för att det kanske passerar 6 miljoner sen så går det under igen med några artiklar.
Och det var faktiskt lite grann det som var problemet just här. För att samtidigt som de här tickade uppåt så var det en admin som gick igenom listan med arbetslistan som, med över artiklar som skulle raderas. Så att när de var väldigt nära så rasade det ner med 50. Igen, så där. Så att det var klurigt.
Ja.
Men de har kommit fram till att man tar det när räknaren, det finns en sida där det står hur många artiklar det finns och när den slår om till 6 miljoner första gången, det är då det räknas.
Men då var det fortfarande 10 artiklar kvar.
Ja, i just den minuten då. Så.
Det var ju ett kul val i alla fall att då är en artikel skapad av Rosie Stepp, hon som drog igång Women in Red.
Exakt.
Ja.
Var ju lite det som folk såg då när de diskuterade vilken av den här kan det ha varit och som såg de hennes användarnamn. Och
ja, precis. Då tar vi den.
Ja, det blir representativt.
Mm-hmm.
Ja, och sen har strategiförslagen hamnat på en, eller sammanfattats på en sida.
Ja, vi pratade ju om det här i förra avsnittet och då var jag redan imponerad över hur man hade arbetat ner 89 stycken förslag till bara 13. Men då var ju varje sånt förslag på dryg en A4, nästan två A4 sidor långt att läsa, plus saker runt omkring. Och då kom Andrew Lee, som jag också intervjuade i somras, så ni kan gå tillbaka och lyssna på avsnitt 35 om ni vill höra mer om honom. Helt i sin volontärroll och tyckte att det här får vi komprimera för att folk ska kunna läsa. Och nu har fått ner då alla de här 13 förslagen till bara en enda A4-sida. Så här vill jag verkligen rekommendera allihopa att det är bara en sida. Gå in och läs så får ni en överblick. Och sen så är det länkat också från den här. Så är det någonting som ni direkt känner att det här vill jag stötta eller tycka till om, så kan ni klicka vidare och läsa mer. Och Wikimedia Sverige kommer också hålla ett möte för att prata om det här och ge feedback under den här perioden. Så nu kommer jag inte ihåg exakt vilket datum det var.
Men är det ett möte som alla får komma till, eller?
Ja, det är ett öppet möte.
Onsdag 19 februari?
Det stämmer.
Community Conversation, ja.
Mm. Så det, om ni vill in och tycka till där, men det går också att tycka till online också. Så om ni inte har möjlighet att ta er till Stockholm.
Ja, och det är sista chansen, lovar de.
Mm. Så in och läs. Får ni åtminstone en aning om vad som kommer hända framöver.
Ja, och vad kul att det var Andrew Lee, det visste jag inte. Han har varit på alla Wikimedia till exempel. Och sen har vi mjukvarunyheter.
Och här har vi en liten annorlunda nyhet. Den här har tyvärr inte slagit in på svenskspråkiga Wikipedia. Men Wikimedia Foundation har på förslag från communityn utvecklat ett verktyg som de kallar för Who Wrote That? Och syftet med den är att man ska kunna se vem som har skrivit vad i en artikel på ett enkelt sätt. Och då är det ett litet tillägg till webbläsarna Chrome och Firefox, så man får installera dem separat. Och sen så kan man gå in.
Men är det bara på engelskspråkiga, eller?
Det är inte bara på engelskspråkiga Wikipedia, utan det är på 5 olika språk. Engelska, tyska, baskiska, turkiska och spanska.
Ja, okej. Okay. Så det är ändå språkberoende. Mm. Jag tycker det var en ganska rolig feature. Mm. Bara en enkel och slav. För att man vill inte ha det när man läser artiklar kanske. Sådär, slår upp saker som man också gör.
Ja, just det. Den är ju inte på per default även när du har installerat den. Utan du måste trycka på en knapp varje gång du vill se det.
Ja, precis. Och precis. Och det är bra. Och då, det gillar jag då. Så att den inte, den finns där som en knapp, ja, man kan slava på. Så då är det säkert användbart i vissa tillfällen. Mm.
Men in och testa. Tyvärr inte på svenskspråkiga Wikipedia än. Det här bygger på att man måste göra något slags externt analys av innehållet. Så att det är därför det bara finns på några språk.
Ja, och sen då har Aron fått äran att välja veckans Wikipedia-artikel.
Och då valde jag ett muntert ämne.
Nej, vad men har du för muntert ämne?
Mitt muntra ämne är barnarbete i Sverige. Mm. Och det här är ju en väldigt ny artikel som publicerades för en vecka sedan, är det nu, i onsdags. Såklart, för då hade vi träff med det här skolprogrammet. Och det är då en gymnasieelev som har skrivit. Och jag kollade igenom de olika som de har publicerat nu förra veckan. Och den här tycker jag var en som kanske låg liksom en bit upp i sorteringen. En del av de andra artiklarna som kom ut har lite mera svårigheter. Men den här är ändå en sammanhängande artikel om ett ämne som då inte alls var särskilt väl beskrivet på svenskspråkiga Wikipedia. Det fanns en artikel som hette Barnarbete som då har 4 rader, 2 meningar tror jag det är. Mm. 1, 2, 3, 4. Okej, 5 meningar om barnarbetets historia i världen. Och sen 4, 5 meningar om barnarbetets historia i Sverige. Och sen var det inget mer. Så det är ju, tycker jag, ett bra exempel på såna här ämnen som inte skriver sig själva. Dels att det är lite krångligt att läsa in sig.
Mm.
Just de här, det är lättare tycker jag, både som skribent och som läsare. Det är lättare med de här artiklarna som är en biografi eller en mera faktabetonad. Liksom, ju mer specifik en text är, desto lättare är den att skriva.
Mm.
Det är de här lite mer utzoomade synteserna eller översiktsartiklarna som lätt blir liggande, att de aldrig skrivs eller att man börjar med en och kopiera in det från Runeberg och sen händer det inte så himla mycket mer. För de är mycket svårare att skriva.
Mm.
Så jag tyckte det var ett kul exempel på en välskriven ny artikel av en av gymnasieeleverna i det här skolprogrammet som vi håller på med. Och då ser man ju där att det hon som skrev utgick från 2 böcker hon lånade på vårt bibliotek, varav den ena dessutom är publicerad på Nordiska museet.
Ja, just det. Och den kanske lider, om den lider av någonting så är det väl kanske av det då. Man märker att det är skrivet ur ett perspektiv.
Ja, jo men verkligen. Nej, och där hoppas man ju att, och det har väl varit lite blandat skulle jag säga med de artiklar som har kommit ut under de här åren, att i flera fall så har de ju sen liksom jobbats vidare på för att det då blir ändå lättare för nästa person att ge sig på sakinnehållet. Ibland blir de mera liggande utan att kopplas ihop med så mycket annat och sådär.
Och det kan nästan bli att det är för bra. Det är liksom svårt att gå in och peta här för att den är så.
Ja, precis. Det den inte sitter ihop med här, det är ju framväxten av folkskolan.
Ja, just det.
Och hur folk flyttas inte bara till arbetslöshet utan framförallt så övergår de ju till utbildning.
Ja, och också att det kanske. Det var inte bara, det här är mycket att det var ekonomiska orsaker och,
ja.
Som gjorde att det upphörde också. Men att det kanske också var faktiskt någonting man lite slogs för och uppkom en annan syn och sånt.
Ja, men
jag känner igen den ena författaren, Lars Olsson.
Mm. Precis.
Och jag vet att det här är hans syn på nästan allt som har med...
Ja, men och det är ju också från en avhandling från 1980 när man fortfarande är i en väldigt liksom, statistiskt sätt att betrakta historien.
Ja, just det.
Nej, men så vi får väl se om ämnet fylls på vidare eller om det blir ett liksom, stickspår in på Wikipedia. Men det är en ganska typisk artikel för det de då presterar. De har ju ett... De skriver på sitt gymnasiearbete, jag tror de har 80 timmar avsatta eller något sånt. Och så försvinner en hel del till allt de gör runt omkring. Men det är i alla fall flera dagars arbete lagt på att läsa in sig och sammanfatta och formulera.
Den är ju ganska mastig, den är ju runt 20 000, drygt 20 000 tecken. Mm. Så jag tänker lite grann, och det här vet jag inte om ni har tänkt på, men... Det skulle ju vara roligt om ni också anmäler dem till den här sidan Wikipedia:månadensartiklar. Som är en liten så här sammanställning av nyskrivna och utökade artiklar. För då kan man få lite synlighet inom communityn och kanske lite hjälp och puts. Sådär.
Ja, och precis. Också jag gjorde lite, det där efter någon skrivstuga. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken av dem. Men då fick man ju bara massa sågningar. Så... Så sen dess har jag varit lite försiktig med det. Okay, det var inte något jag själv hade skrivit, utan det var något av det som jag tyckte var riktigt bra av det som de på skrivstugan hade knoppat ihop. Och så var det bara liksom, nej, det där var ju jättedåligt.
Men så, även på månadens artiklarsidan, eller var det rekommenderade? Eller
ja, kanske var rekommenderade, precis. Och då är det ännu hårdare förstås.
Just det, där
ja,
är det.
På månadens artiklar kanske är bättre.
Ja, för där är det mest att man ska anmäla att det här har skrivits och så lägger man till ungefär hur många tecken och så, sen så röstar man bara på vilken blev den bästa.
Ja, men så då tror jag att det känns ju bättre. Det kan vi prova. Ja,
nu har ni ett litet tips.
Mm. Och till saken hör ju då också att inte den översta där, den fanns sen innan. Den tror jag det är, om jag minns rätt, är det Holger Elgard som har laddat upp den där. Nej, det var det faktiskt inte. Det var någon annan bild från samma fabrik, tror jag. Men de två nedre bilderna har ju då eleven själv laddat upp till Wikimedia Commons. Så det har de också fått lära sig. Att försöka dels förstå licenserna och en liten crash course i upphovsrättslagstiftning.
Ja.
Helst då både USA och Sverige. Men sen att ladda hem en bild från museets sajt och ladda upp den till Commons och försöka hänvisa tillbaka på rätt sätt. Sådär. Så det är kul att de har fått till det också.
Verkligen. Det blir ju lite mer aktuell samhällskunskap också.
Ja, nej men och det tror jag verkligen är värdefullt. För då, jag tror att det blir mycket lättare för de här eleverna att bedöma andra Wikipedia-artiklar när de har försökt själva.
Det låter rimligt faktiskt.
För det är ändå lite att sätta sig in i.
Mm.
Och ganska konstigt jämfört med mycket annat på internet.
Mm. Har ni fått några liksom så här också, nu dyker vi tillbaka till själva projektet, det är ju inte just artikeln, men återkoppling från eleverna som har varit med?
De tycker det är kul att det är så många som läser. Förra året var det en av dem som var inne och kompletterade artikeln om Titanic. Och de höll ju på att ramla baklänges när de såg hur många som är inne och läser den artikeln.
Mm-hmm.
Nu kanske inte alla som läser Titanic-artikeln går vidare och läser stycket om svenska passagerare på Titanic, som var det de kompletterade med. Men de tyckte ändå det var häftigt att det skulle kunna vara tiotusentals personer som varit inne och tittat på det här som vi skrev. Men även de här väldigt snäva och nyskapade artiklarna brukar ändå bli något hundratal sidvisningar liksom i den här första lilla skjutsen när det är många administratörer som är inne och kollar nyskapade artiklar och sådär. Så det tycker de ju är roligare än att lämna in sitt gymnasiearbete och så är det deras lärare som läser. Och kanske tvingar två av de andra i klassen att korrläsa. Liksom. Mm. Så det är lite skillnad.
Mm.
Det tror jag är det de framförallt har lyft som att det har varit häftigt. Och de läser ju på Wikipedia hela tiden. Det är ju utgångspunkten.
Ja.
Så därför tycker de också att det är kul att liksom vara en av dem som har skrivit på Wikipedia. För det inser de ju snabbt att det är ju kanske färre än man tror, i alla fall på svenskspråkiga sajten.
Ja.
Det är inte så himla många som är inne och redigerar.
Nej.
löpande och inte ens de här engångsredigeringarna. Men jag tror inte att det är någon som har liksom stannat kvar och fortsatt redigera än så länge. Nu har inte jag kollat på ett tag, men jag kollade för ett år sedan eller så på de som var liksom de första årskullarna. Mm. Av dem var det ingen som hade fortsatt redigera.
Man kanske ska se det som en långsiktig investering i att dels har man en mycket bättre läsförståelse, men sen att man kanske sen vid universitetsstudier senare återvänder.
Ja, men precis. Förhoppningsvis så kommer de ju stötta på det här fler gånger.
Mm.
Och då har de ju verkligen ett försprång gentemot den som ska börja från början då.
Mm. Ja, vi glider bort från barnarbetet och till något förhoppningsvis lite muntrare då. Wiki-träffar i närtid, meetups och så vidare. Vi hade ju två stycken här nyss i tisdags då, i Göteborg, kvinnliga huvudpersoner som kör på, och projekt Fredrika i Borgå. Men framöver så har vi på lördag, första lördagen i månaden, Wikimedia X i Bollnäs. Och de kör på Bollnäs bibliotek 10-13.
Ja, och sen så kör ju Göteborg såklart på måndag. Eller såklart, det är deras första, det är första månaden i månaden.
Mm.
Och så då är de på Condeco och fikar. Och sen dagen efter är det deras vanliga veckomöte, kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia.
Mm. Och det är tisdagen är en dag med full med händelser, för vi har också skrivstugan i Falun på Falu stadsbibliotek.
Ja, precis. Och i Borgå då, den här projekt Fredrika där det är finlandssvenskt perspektiv. Och på torsdag så är det också på kafferepet i Stockholm. Vanligt, vi tar kaffe och äter kaka.
Första torsdagen i månaden.
Precis. Och sen så kan vi väl puffa igen för den här Community Conversation onsdag den 19 februari.
Just det.
I GoTo 10. Där man ska se den här Wikipedia, eller Wikimedia 2030 kanske.
Wikimedia 2030.
Mm.
Ja, det är det som kommer upp. Det är ganska mycket i veckan och runt om i landet. Både Bollnäs, Falun, Göteborg och ja, Borgå utanför landet är det, va?
Ja, precis.
Mm. Men den får inte vara med på den här Wikiträff-sidan, eller?
Jo, för den är svenskspråkig.
Mm, ja, det, precis. Den syns på Wikiträffar men inte på deltagarportalen.
Ja, ah, det är för att de förmodligen har glömt att man måste manuellt lägga till det i den här lilla sidorutemallen. Det sker inte automatiskt.
Mm. Ja, och precis. Det är samma. Det är den där minimallen.
Ja. Och det är, jag tror inte det är någon riktig Wikipedian som har tagit på sig något så här att ja, jag är inne och uppdaterar den så fort det kommer in någonting. Utan lägger man in en träff, då får man gå in och uppdatera den mallen själv också.
Precis. Jag kan ju göra en god gärning här och lägga till den.
Mm. Ja, för det är en liten återkommande träff.
Och annars är vi klara då?
Mm.
För idag?
Ja.
Så tack så mycket, Aron.
Tack. Ja, det var jättekul att du ville vara med.
Ja.
Ja, verkligen.
Jag har ju lyssnat flitigt nu hela hösten. Så det här är en stående tradition. Att lyssna. Så då, precis som på Wikipedia, då vill man ju vara med också.
Mm.
Ja, precis.
Vi får göra det här som en liten öppning. Att, vill ni vara med och så är det bara att ni hör av oss och försöker vi planera in någonting. Så får vi ha flera gäster i programmet. Nu har vi varit nästan ett halvår sedan vi hade någon sist, precis efter Wikimania. Vi vill ha gäster lite oftare.
Och det är ganska kort framförhållning så man behöver inte känna att man måste planera långt fram.
Precis.
Om man inte vill.
Ja, det går det också.
Ja.
Kul! Tack Aron för att du var med.
Ja, tack själva. Det ska bli kul att lyssna.
Ja, tack och tack alla som lyssnar.
Bra, vi hörs om en vecka. Hej!
Hej!
Hej!